Du lyssnar på Hitlers krigare, del 2, av Charles Whiting, i översättning av Kjell Waltman och Inga R.L. Larsson, uppläst av mig, Per Runhammar. Andra delen, mot offensiven. Kapitel 1. Ödestimman har slagit. En minut över midnatt lördagen den 16 december 1944 larmades nattskiftet på Bletchley. Flera veckor hade gått utan några meddelanden från Tyskland. Personalen i kryptoanalys- och bearbetningsbarackerna hade börjat tro att kriget hade gått dem förbi. Dessutom var de fortfarande trötta efter de månader av koncentrerade ansträngningar som hade följt efter D-dagen. Efter flera veckors total tystnad började nu helt plötsligt det tyska överkommandot att sända igen. Vad stod på? Varför hade den länge tysta fronten i Västeuropa plötsligt börjat sjuda av aktivitet igen? Männen och kvinnorna i nattskiftet stod i beredskap. En del av dem insåg redan att det skulle bli en ny ansträngning och kände obehag inför vad som väntade. Det skulle inte bli den första gången som någon av dem kollapsade av nervspänning när det började, eftersom de inte orkade med pressen. Minuterna släpade sig fram medan de nervöst väntade på den första dechiffreringen. Äntligen kom den. De samlades snabbt runt den i forceringslaget som hade ansvaret och lyssnade medan man började läsa upp meddelandet i det dåliga ljuset från de nakna glödlamporna i deras Nissenbarack. Det kom från ingen mindre än generalfältmarskalk von Rundstedt och det var ställt till alla chefer i fält och skulle vidarebefordras till alla underordnade förband. Det löd: Ödestimman har slagit. Mäktiga anfallsarméer möter de allierade. Allt står på spel. Övermänskliga dåd krävs som en helig plikt mot fäderneslandet. Männen och kvinnorna i nattskiftet stirrade förbluffat på varandra. Utanför var allt tyst. Barackerna i parken runt det viktorianska gotiska huset i rött tegel var insvepta i en dimma som dämpade alla ljud. Vad betydde midnattsmeddelandet? Vilka var dessa mäktiga anfallsarméer? Vad var det som stod på spel? Vilka övermänskliga dåd krävdes vid en tid då alla visste att Tyskland var så gott som besegrat? Alla med normalt förstånd betraktade den kommande julen som den sista krigsjulen. Omkring 600 kilometer därifrån, i Eiffel-Ardenner-området vid belgiska gränsen, var det också dimma som svepte in de unga soldaterna i första anfallsvågen där de väntade i sina vita kamouflagedräkter. På åkrarna på båda sidor om de små landsvägarna väntade artilleristerna vid sina kanoner. På vägarna stod stridsvagnar och halvbandvagnar, infanterikanonvagnar och lastbilar tätt efter varandra. Cheferna tittade gång på gång på sina självlysande armbandsur. Allt var en spänd, nervslitande väntan. Längs en 100 kilometer lång front, från Monschau i norr till Echternach i söder, ringde artillericheferna in sina rapporter. Alla batterier klara för eldgivning. Här och var utväxlade infanterister och stridsvagnsbesättningar de vanliga nervösa skämten. Vi ses i Amerika. Drick inte upp all konjaken innan jag kommer fram. Se upp med de där franska mamsellerna. Andra kastade vatten. Några järva drog ett par snabba sista bloss på förbjudna cigaretter i skydd av kupade, frusna händer. Sedan kom det. Battericheferna gjorde signal med högerhanden. Eld. Klockan var exakt 05.30 morgonen den 16 december. Plötsligt exploderade hela spökfronten i eld och lågor. Den totala eldkraften från tre arméers artilleri, från 7,5 cm granatkastare till 40 cm järnvägsburna kanoner, vräktes över de oförberedda männen i de fyra amerikanska divisioner som höll linjen. Morgonens stillhet trasade sönder av den vidriga, människoframkallade stormen och vilt vrålande infanterister kom rusande ut ur de snötyngda skogarna, följda av stridsvagnar med kanoner som vreds fram och tillbaka likt nosen på ett förhistoriskt mål.